Tjena, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är fredag den 13 maj som månad 2022 som år, men likväl fredag den 13. Vad är din inställning till skrock?
Nej, men det är olika. Just fredag den 13 så tänker jag mest på filmen med Jason. Har du sett dem eller?
Ja.
Det är liksom, det splatter, folk ska, liksom, huvuden ska spräckas och sen ska det knullas. Mm.
Så ser det ut.
Amen.
Men italienarna brukar ju vara ruskigt skrockfulla.
Ja, det är de.
Men fredag den 13 är inte en speciellt stor grej där.
Nej, men de har ju 17.
Ja.
För om du kastar om de romerska bokstäverna på Dixie, som betyder har levat,
just det,
så blir det dö, eller, så kan du använda dem till siffran 17 då. Med de romerska siffrorna. Så till exempel så finns ju inte rad nummer 17 på Alitalia-planen.
Nej. Jag tänker att det känns ju som att det här är som allra tyngst i Napoli.
Men alltså,
eller man, i Neapel då.
Ja, ja, absolut.
Och så hade ju så mycket Hamsik 17.
Mm.
Det var ju inte omedvetet.
Nej.
Det känns som att han lekte med elden.
Han lekte med elden. Men...
Och så tog sig alla napolitanare sig för pannan.
Ja.
Han leker med elden, den där galna slovaken.
Exakt. Ja, men där är ju så mycket. Det finns ju böcker, hela böcker skrivna om liksom, all vidskeplighet som man ska förhålla sig till.
På tal om Napoli bara, såg du banderollen som rullades ut?
Det var till Spalletti, va?
Ja.
Var det så stod?
Han får tillbaks den bilen de snodde av honom i höstas,
ja,
om han lämnar. Och då, alltså jag hade helt missat den här grejen.
Ja.
Jag minns bara att det var någon liksom, ja men, ja, men Spalletti har blivit av med, alltså han har blivit robbad på sin
jo,
bil.
Men det är en nyhet, så tänker man inte så jävla mycket mer på det, men det har så alltså varit i tjuvarnas ägo fram till nu.
Exakt.
I Neapel.
De har liksom kidnappat hans bil. Jag ska läsa innantill här från Pavlidis headlines-svep. I Napoli rasar fansen sedan laget fallit samman i Scudetto-racet. En del riktar ilskan mot presidenten Aurelio De Laurentiis, andra mot tränaren Luciano Spalletti. Det avspeglar sig i ultras banderoller. Den mest uppseendeväckande var en stor utanför hemmaarena med texten 16 oktober 2021. Spalletti, du får tillbaka din panda om du bara lämnar. Signerat tjuvarna. Och det här var då alltså för att man på nämnda datum stal Spallettis Fiat Panda. Så den,
det är mäktigt att han har en Fiat Panda också. Jag ska fan ha en Fiat Panda som andra bil.
Fjärde bil.
Den finns ju också som fyrhjulsdrift. Då har den lilla pandan. Nej, två. Ja, lite Kalle har
Kalle
ju
fått.
Ja, han använder min Toyota.
Men otroligt roligt att de då har Spallettis Fiat Panda i possession.
Ja.
Och vill kohandla med den nu. Du får tillbaka den om du lämnar. Nej, men det om fredag den 13 då. Där är det är 17 som är grejen i Italien. Det är väl inte speciellt... alltså jag kan inte minnas att fredag den 13 på något sätt har präglat fotbollshistorien.
Nej.
Alltså att det har hänt någonting en fredag den 13.
Nej.
Hur som helst, fredag är det. Det är en dag senare än vanligt. Vi brukar köra torsdagstoto. Det har varit en intensiv vecka. Jag tänker att vi kan köra en liten kronologisk odyssé.
Ja,
det har ju hänt en jävla massa saker, både här hemma i Sverige och utomlands, inte minst då i det europeiska slutracet här. Men ska vi bara börja i måndags uppe i Sundsvall?
Mm.
När Degerfors alltså ligger under med 2-0. Det är 10 minuter kvar.
Ja, de har ju också varit fruktansvärt dåliga fram till 80 minuter.
Jag hade fullt fokus parallellt då på Elfsborg-Djurgården-matchen som Discovery ramade in med studiosändningen. Jag tycker verkligen att Alexander Axén är så jävla bra.
Ja, det tycker jag också.
Han som expert kring allsvenskan.
Ska vi inte ha med Alec bara ett avsnitt, även om han har gjort ett gästavsnitt och sådär, bara surra fotboll med han.
Absolut, absolut. Men då så i uppsnacket då så frågar ju Tommy både Irma men framförallt Axén då, att så här, om de förlorar ikväll, hur ser ni på deras framtida säsong? Men då är de ur. Men det har ju bara gått 7 omgångar, Alec. Då är de ur, Tommy. Jag älskade att han var så jävla tvärsäker på att 7 raka torsk. Även fast det är liksom då 69 poäng kvar att spela. Det spelar ingen roll. Nej. Det spelar ingen roll. Då är de ur, Tommy.
Så mental uppförsbacke som inte går att besegra.
Enorm meningsutväxling de två. Men det är 23 omgångar kvar, Alec. Då är de ur, Tommy.
Tommy är rätt chockade. Vad fan menar du?
Ja, och alla kommer ju säkert ihåg vad som hände, eller i alla fall vi som följer Allsvenskan. Man vände ju på den där steken genom ett helt osannolikt hattrick sista 10, signerat då Abdelrahman Saidi. Alltså jag
dunderspelare.
Det här är ju sett till förutsättningarna, alltså Degerfors, bottenstrid i Allsvenskan. Alltså det är en väldigt anonym spelare för den breda massan. Mm. Alltså det här är sån, det är sån sparka in dörren, jag är här nu. Mm. Det ska bli kul.
Kul att följa.
Och följa Saidis fortsatta säsong här. Annars vet jag inte riktigt om jag tar med mig så mycket från den allsvenska måndagen. Jag tycker att både Elfsborg och Djurgården visade på lite brister som gör att jag känner att kommer de här lagen kunna liksom haka på? Kommer de kunna följa med den absoluta toppen?
Mm. Och den absoluta toppen, då pratar de om
Bayern, Malmö, AIK. Mm. Får man väl ändå konstatera är den absoluta toppen.
Ja, alltså just nu i tabellen ser det ut så. Sen så är ju Häcken på 14, Mjällby ska man inte räkna med förlängningen, och sen så kommer Djurgården då på 12 tillsammans med Kalmar.
Jag tycker att för att ha den där högt flygande offensiven som så ofta tillskrivs Elfsborg, att det finns så många val att göra, och vi har snarare 6, 7, 8 spelare som kan fronta den här offensiven. Några måste sitta på bänken. Lite för ofta så tycker jag att det skapas lite för lite. Mm. Lite för ofta är det blött krut i den där bössan. Mm. Sen så tycker jag att Elfsborg är ett jättebra, solitt lag. Älskar Per Frick, det vet väl alla som lyssnar på den här podden. Och jag tycker att liksom, Jimmy Thulin har tystat alla vi som tvivlade. Och att Andreasson och Elfsborgs tålamod...
Men det behöver inte betyda att det räcker för att hänga med i toppen, det är det du menar.
Nej, jag tycker...
Som det är bra ändå.
Som den här matchen mot Djurgården, om Elfsborg återigen vill vara med i en guldstrid, om Elfsborg vill ta nästa kliv, ja men då måste du ju använda Djurgården hemma som ett trampolinsprång uppåt i tabellen. Mm. Här ska vi gå för segern. Jag menar, jag tycker inte att det är Elfsborg, ja, de har ett jätteläge första halvlek, men där stannar det. Mm. Djurgården lite samma sak. Jag tycker att man har ju stabiliserat upp den där defensiven, men jag tycker att det är märkliga byten och flyger inte riktigt.
Nej, men alltså, det kan man ju verkligen säga, alltså, om det ska bli SM-guld så vill det till att alla bitar stämmer. Mm. Alltså, självklart jobbet från en sportchef, jobbet från en tränare. Och sättet man arbetar på, alltså arbetsprocessen, är ju såklart viktig för att skapa ett vinnande lag. Men sen är det andra delar också som du är inne på. Matchcoacheriet till exempel. Så här. Och det är ju så, det är en allsvenskan i år som innehåller, som jag ser det, så ett av de här tre lagen, Malmö, AIK och Bayern, kommer ju att liksom ta väldigt, väldigt många poäng. Mm. Och då håller det inte om det brister och fallerar på vissa bitar.
Nej, precis.
Och då kan man vara bra ändå, man kan göra en bra säsong ändå. Men att vinna SM-guld är jävligt svårt nu.
Ja, och jag menar, har man tre lag framför sig i tabellen, så är det inte så många lag med ambitioner som kan tycka att då är vi där vi ska.
Så men sen, nu hoppar jag lite i kronologin här.
Halvtimme till Artemio Franchi. Ett lag på banan. Vilken jävla slakt.
Återigen en otrolig slakt.
Men vad är det för straff?
Den är ju patetisk. Alltså, sen ska han ju ha en straff senare.
Absolut. Mm. Och där kan man väl någonstans liksom tycka, i alla fall rättvis. Vi som ser på domare som människor, och att man påverkas faktiskt av andra faktorer än bara liksom någon typ av regelbok. Att det ändå är ett hållbart argument till viss del. Men hade den där straffen varit så att VAR går in och stöttar domaren för att han tar den, han går på Nico Gonzales filmning, okej, jag blåser straff, och så kan då VAR hitta lilla touchen. Men när domaren är så här, upp, hallå, jag står perfekt här, det där går jag inte på. Du ska ha tur att det bara gått en minut.
Och så väljer han ändå att lyssna på VAR.
Ja, men så här, du ska ha tur att det bara gått en minut.
Mourinho,
annars hade jag varit.
Politik.
Jag blev bara återigen ledsen att inte, VAR jag går in och plockar sådana där straffar.
Men du hamnar ofta på VAR, Gustav.
Ja, skit i det.
Nej, alltså, grejen var ju inte den straffen, utan grejen var ju att Fiorentina välförtjänt vann den matchen.
Verkligen.
Och nu blir det så jävla kul med de sista omgångarna. Det är inte bara Scudetto-strid mellan Milan och Inter, utan vi har även då det här Europa-racet.
så jävla trist också, för att jag trodde ju att Fio hade checkat ut.
Ja, det var känslan som, var ju det, ja.
Var inte de här, var inte de här vid havet? Ja. De här var väl vid havet?
Borta i Carrara.
Ja, fy fan.
Marina Di Massa kanske.
Men du ville hoppa då kronologiskt. Det var jag som
Nej, jag skulle bara hoppa med eftersom vi pratade om allsvenskan, ja. Och ja, toppstriden. Då är det ju ganska lätt att hoppa till onsdagen, mm. Och mötet mellan Malmö och AIK.
Ja, jag var på plats.
Trevligt.
Det var en mycket, mycket, alltså måste jag säga, alltså härlig allsvensk kväll.
Mm.
På nationalarenan. Regnet föll. Nu har ju förvisso Malmö typ hela bästa laget i sjukstugan.
Mm.
Men det är ju Malmö, det är ju ett jävla dugligt fotbollslag.
Bra läge för AIK att möta Malmö just nu.
Ja, men, och jag menar, alltså vi,
det är bara en match kvar att
vi
möta
behöver
Malmö.
Inte backa bandet speciellt många veckor för att det mer eller mindre var liksom en dunderkris i antågande, mm. I AIK. Helt plötsligt så är det två dagar till derby mot Bayern. Man kan då distansera sig upp i toppen. Guidetti är klar. Och helt plötsligt så känns det som att AIK går för guld.
Mm. Ja, herregud.
Ja, men alltså, inte bara går för guld i sitt sätt att snacka eller sitt sätt att föra sig. Utan resultatraden, nu blev det ju förvisso orena då 2-0 i slutet av matchen. Jag hade verkligen haft någonting med 1-0 igen. Men jag är imponerad av hur AIK lyckas liksom samla ihop den svajiga starten som blev, med tanke också på uttåget ur kuppen mot just Malmö.
Mycket snack om att Guidetti inte blev klar.
Exakt. Jurelius, sportchefen, gick från då någon typ av helgonförklaring till liksom, vad fan, mm. vad är det här nu då? Och sen så de inledande matcherna, den ena insatsen var ju sämre än den andra, kanske framförallt då försvarsmässigt, där man inte stod och kände igen AIK. Sen dess så är det bara liksom tunga gnaget som håller nollan, gör det de
ska. Så klarar av skador och rotationer, om man kollar på till exempel Mendes. Jag var ju kritisk, men jag lyssnade lite på Tattarstör också. De var ju kritiska till att Lustig inte spelade. Sen var Lustig skadad här. Kom ju in i matchen mot Malmö, men där Mendes blir avgörande. Och man ser en framtid där för AIK i ytterbackspositionen. Och så fanns det ju någonting romantiskt i att det var Milos Väl som hade valt att inte satsa på Mendes när han var i Bayern. Exakt. Och så göra mål på Milos då.
Exakt.
Så det fanns någon symbolik i det där också, som blev vackert en onsdag kväll på Friends Arena.
Men du, i och med att Malmö haft så jäkla mycket skador, så blev det ju till slut oundvikligt för dem att spela den här Matej Chalus, tjeckiska mittbacken, som hämtades i vintras. Jag vet inte om du kommer ihåg vad du tänkte och kände då, men då var det så här, det ska vara något riktigt bra. Sen så tog det en vecka, kändes det som. Och så har alla bara så här, Chalus kommer inte att spela.
Nej,
det här går inte.
Och så har det är alltid svårt när man värvar ett internationellt namn som ingen känner till sen innan. Utan man hör bara rapporter om det, och sen så börjar folk kolla statistik och sådär.
Jag tycker jag såg varför. Ja. Här mot något. Ja. Inte bra.
Nej.
Här är inte bra.
Nej. Frågan är om det kommer bli det.
Alltså,
men gnägget är starkare.
Ja, men det är också så här fantastiskt hur den här serien artar sig och hur liksom det kan gå i allsvenskan. Helt plötsligt så är det är maj 2022, och jag sitter och tänker att så här, klarar sig Malmö utan Lasse Nilsson? Det trodde man inte att man skulle säga för 2 år sedan.
Nej, återigen, det är svårt att vinna SM-guld, och det är svårt att skapa ett överlägset lag även om man har mer pengar än de andra. Så med mycket smartness från sportchefshållet så går det med betydligt lägre lönebudgetar att skapa vinnande lag. Det är helt klart.
Ja, det blir ett jävla intressant derby här på söndag mellan Gnaget och Bayern. Oja. Jätteläge för Bayern att då studsa tillbaka efter förra veckan med bara en poäng på 2 matcher och lite tappat momentum. Å andra sidan, skulle AIK åka och hämta en 3 på Tele2, alltså då är det inte bara AIK som fortsätter att växa, brösta upp sig och lämna lag under sig i tabellen. Utan då tror jag verkligen det blir lite liksom flackande blickar i Bayern-led. Att var är vi på väg nu? Det var 5 raka här. Det var Cifuentes och Bayare. Men det går så jävla snabbt i den här serien. Den är helt otrolig.
Jag tror man alltid glömmer.
Då är de ur, Tommy.
Ja, nej, men precis. Och sen helt plötsligt nu då så glöder de Degerfors eller?
Ja, men alltså nu tror jag att Degerfors känner
hemmamatch.
Ja, det här löser vi. Ja. Nu är ju Degen helt plötsligt 4 poäng ifrån.
Och vi har en gubbe som kan göra hattrick.
Ja, herregud. Ja.
Alltså, sen ska väl Djurgic in där och göra skillnad också. Så att, ja, vem vet, det kanske finns spets nog att klara sig ur det. Men jag tror att det generellt sett...
Degen torskar ju inte mot Helsingborg på söndag.
Vi brukar ju lite raljant säga att inga titlar delas ut i oktober. Men det är ju likförbannat så att vi inte bara delar ut titlar utan vi avskriver lag och sådär. Vi kommer göra det i oktober i år igen. Och Allsvenskans oktober är ju här i maj. Och jag tror att det kommer se helt annorlunda ut. Inte helt annorlunda ut, men mycket kommer ha hänt när vi är i september.
Cirkus
och det är fortfarande ganska mycket kvar.
Cirkus Blåvitt och Sanna veckan, hur har du marinerat den?
Nej, men det är väl att det har varit ganska tyst från Göteborg.
Ja, det bad väl om förståelse här i morse.
Exakt, sen noterar jag då som jag la ut på vår Instagram också att det har kommit en ny gadd på Sorga. Gjorde mig väldigt glad.
Han är
tillbaka
död.
I truppen. Och när Sana, precis, den enes död, den andres bröd, Sana ut, in med Sorga. Det är också någonting man följer.
Mm, verkligen.
Nej, men det är väl alltså så här, med Göteborg, det kommer gå upp och ner. Så här, just den här veckan har vi inte haft någon mega fokus på dem. Det var mer förra veckan.
Jag fattar. Jag tycker i alla fall att både veckan är stort, men den här matchen mellan AIK och Malmö på Friends i onsdags återigen manifesterar liksom allsvenskans styrka. Och hur snabbt det svänger, att det är så jävla mångbottnat. Och att Malmö är liksom, alltså, så här, kolla på spelarna de saknar. Det går inte att vara immun mot det där.
Nej, men framförallt så kan du inte vara totalt överlägsen. Man saknar ju dels jävla mycket spets, men också om man kollar på laget. Alltså, har man alla skadefria, hur många byten gör man då på den startelvan som spelar mot AIK? Det är ganska många i alla fall. Ja. Så det är klart det påverkar.
Senare under onsdagskvällen så delades den näst sista bucklan i Italien ut. Det var Coppa Italia-final på Stadio Olimpico. Jävla arena det där är alltså. Varje gång Olimpico är full och det verkligen är liksom någonting speciellt, så inser man också att det där är världens överlägset bästa fotbollsarena som har löpbanor.
Ja, det är det verkligen. Man vill aldrig göra om den. Nu vet jag att det har varit mycket snack där vi pratade om också, vi ser spadtag och allt det där om en ny arena, och det skulle vara som ett kolosseum och laget skulle liksom lyfta sig upp från någon kulvert mitt på planen, och fanns storslagna idéer. Men jag hoppas någonstans att jag inte lever i alla fall när den arenan är färdigbyggd. Och när man spelar en sån här match dessutom då, nu var det inte varken Roma eller Lazio med, men när två lag har 50% var av arenan så blir det så otroligt mäktigt tryck. Ja. Det blir ju aldrig sånt tryck. Man skulle ju kunna säga kanske i landskamper då, eller i landskampen, men i VM. Där man får såna enorma liksom klackar i den gula väggen och så vidare. Men det går inte att jämföra med klubblagsnivån, för att sångerna är bättre, sångerna är högre.
Det är helt andra supportrar.
Helt andra supportrar. Och jag har ju varit på en cupfinal på Olympico Fiorentina Napoli. Alltså det är ju typ det mäktigaste i sångväg jag har upplevt. Mm. Alltså när 25 000 Fiorentina stämmer upp mot 25 000 Napoli. Det är fan sanslöst, för du hittar inte så många kurvor som är 25 000.
Nej, sen så är det någonting också med Olympicos alltså vinkeln, lutningen på läktarna och kurvorna är inte speciellt branta. De är ganska liksom, de är djupa, vilket gör att den är otrolig som mosaik tifo arena.
Ja, ja. Och den för tankarna tillbaka till ett 80-tal eller ett 90-tal. Men jag skulle säga det, om man bara tittar på arenan, om du går in på arenan, så kan man ju tänka sig att här är dålig akustik. Det är liksom öppet. Det är mycket luft sådär. Och så går du in på Friends till exempel då, som är tajt och ihop. Där finns det ingen akustik. Där är det tvärtom. Där dövas all jävla sång. Och så går du in på Olympico. Det är så ruskig jävla akustik där inne. Så sången blir så som fotbollssånger ska låta.
Verkligen.
Aj, fy fan.
Väl ute på planen då så gick Coppa Italia-bucklan till Inter. Det höll på att lösa sig för Juventus och Dusan Vlahovic som hade vänt på den där steken i inledningen av den andra halvleken. Men Calhanoglus straff kvitterar.
Vad sa du?
Calhanoglu. kvitterade det hela, det gick till förlängning. Och där måste jag säga att jag tycker att det är kul att Ivan Perisic får kröna sin säsong med att vara en sån tydlig tunga på vågen i den här finalen.
Titelvinnande insats.
Ja, men exakt. Mm. Och han var ju helt otrolig höstas och vintras. Sen har väl han, precis som hela Inter, haft en jobbig vår. I synnerhet där marsperioden. Mm. Men han har ju överlag liksom svalnat. Och det är väl inte så konstigt i sig. Men att han får påminna alla med en sån här insats. Med två mål. Med en titelvinnande insats. Att han faktiskt har gjort en otrolig säsong. Att han kanske är bättre än någonsin. Och att han har motbevisat alla de som höll på att skratta lite och fnysa åt Perisic till Manchester United-snacket för, vad är det, 2 år sedan. Mm. Jag tycker han verkligen hade gjort sig förtjänt av en sån här insats. Och att han får liksom sätta sin stämpel på den här bucklan.
Ja, nej, men sen var det en rolig match också. För det var verkligen en titel som betydde väldigt mycket för båda klubbarna som stod på spel. Och det märktes dels på stämningen, snacket inför och nu också snacket efter. Mm. Att förloraren hade väldigt mycket att förlora och vinnaren hade mycket att vinna. Nu har ju inte fortfarande chansen på Scudetton. Så hej, vi ska kanske lugna oss lite där. Men det kanske, med stor sannolikhet i alla fall, bara blir den här titeln den här säsongen. Och jag tycker det är viktigt för Inter, där de befinner sig just nu, att ta den här titeln. För det blir symboliskt starkt någonstans att man vann Scudetton, man bröt Juventus stora dominans förra säsongen. Okej, om man inte vinner i år, då har man ändå visat att vi vinner en annan titel.
Exakt.
Och det blir någon slags bekräftelse på att man är där uppe. Och det blir, man är inte bara där uppe för att tävla om titlarna, utan man kommer vara där under väldigt lång tid. Och man kan bygga vidare på det under den här sommaren. Nu såg jag, ja, men det vet väl alla, att Dybala ryktas komma. Alltså det är stora namn ändå som vill komma till Inter. Men Lukaku, ska han komma tillbaka och så vidare.
Du har noterat att Roma har dykt upp där.
Ja, jag har noterat
Roma det. Går starkt i vänsterfil vad gäller Dybalas signatur.
Jajamän, det finns väl några slags ekonomiska muskler. Men problemet med den typen av spelare som är van att spela Champions League och liksom slåss om det, det är att han tittar ju trots allt på, vänta, ligger de här femma, sexa, slåss med Fio och gänget där om en Conference League-plats. Atalanta är där. Och samtidigt då som inte gör det de gör. Mm. Han är precis förlorat mot dem i koppan också. Men det fanns också andra delar, alltså detaljer i den här matchen som liksom byggde upp stämningen. Och just det här med det finns mycket att vinna och finns väldigt mycket att förlora också. Som Dusan Vlahovics måltorka, ja, man har jämfört hans spel i Fiorentina kontra det i Juventus. Och det har senare då fallit på Max Allegri. Och det är hans fel. Och så att väldigt många ser ju han som syndabock här nu. Och det är hårdkörning mellan president André Agnelli och Pavel Nedved. Alltså högst upp i Juventus hierarki. Där är det tjafs och bråk och sådär. Vad har hänt då i efterspelet? Jo, men uppåt värre. Inte fan, vi kan vinna den här Scudetton. Och vilka kommer det så? Dybala ska komma, Lukaku tillbaka kanske. Samtidigt då i Juventus, bara dag fredag, krisrubriker.
Jaja.
Och liksom
Nej, men det här är ju verkligen inte att man försöker göra en höna av en fjäder, utan nu står det ju klart att Juventus har nu gått i mål utan en titel för första gången på ett decennium. Det är ju verkligen inte ingenting. Jag tycker det är liksom så här, det är en enorm grej. Det är en game changer säsong för Juventus som klubb. Och så kan man prata hur mycket man vill om att Inter bröt Scudetto-streaken i fjol och att det verkligen var ett paradigmskifte. Men jag tycker nästan att det är en större grej att Juventus inte ens tar en titel inhemskt. Att man förlorar båda cupfinalerna, så Superkoppan i januari mot Inter, att man förlorar Coppa Italia-finalen här mot Inter. Och det tror inte heller jag ska, man ska verkligen inte underskatta det vad gäller Inters då framtid och positionering gentemot Juventus. Att man också tar de här cuptitlarna mot samma Juventus. Mm. Man strippar dem på ligatiteln, man tar cuptitlarna mot dem. Mm. Det hade varit någon annan sak ifall Inter hade vunnit Superkoppan mot Napoli i vintras. Och så hade det varit ett Milano-derby i onsdags. Eller att de hade vunnit mot Roma eller Lazio. Eller något, men att det är just båda gångerna mot Juventus. Ja. Tycker jag gör sån, liksom, det stryker under det här ännu mer. Och att dessutom sammanfaller denna titellösa säsong för första gången på 10 år med att man faktiskt gick skilda vägar med Cristiano Ronaldo. Det tycker jag också har en jävla stark symbolik. Mm. Att man på det gör det med Allegri tillbaka. Alltså hur många gånger har det blivit bra att en tränare kommer tillbaka till en klubb som man har varit väldigt förknippad med, som man har gjort väldigt många bra saker med. Men när det bara har gått 4-5 år. Det är inte jättemånga.
Det ska bli sjukt intressant att se hur de agerar i sommar. Se hur de agerar med Max Allegri. Var det här bråket mellan Nedved och Agnelli landar någonstans. Mm. Och hur satsningen blir. Om jag känner Juventus rätt så kommer det satsas enorma pengar på sommarmerkaton här. Och det kommer värvas namn. Det är jag helt övertygad om. Sen är ju frågan vilken dragningskraft har de. Slutändan så talar pengarna. Ja, givetvis. Men om det är dragkamp om en riktigt, riktigt bra spelare. Då har ju ändå dragningskraften någon slags betydelse. Samtidigt så här, ja, men det är också trean, fyran här. Alltså, de ska spela Champions League nästa år. Napoli, där är också körning så här, med Spalletti. Så det är aldrig någon jävla rast och ro i den där ligan.
Nej.
Ständiga kriser. Och, vi pratar precis om allsvenskan och att ja, men det går helvete vad snabbt det vänder. Ja, men fan, du kan väl skriva en bok. Spänningsroman får ju Andreas Alm skriva om Juventus säsong. Och det kan du skriva om Napoli säsong också.
Isak har, som min brorsa har precis läst ut Alms
är det sant?
En av
elva. Ska vi ringa Isak?
Tre starka plus fick den.
Aha.
Och det är ju... Det är, alltså...
Isak, han har öga för det där med
recensioner. Ja, han läser oerhört mycket. Så att, tre starka plus från honom gör att jag, liksom, jag kommer verkligen lägga mig i den där hammocken.
Aha.
Ge en av elva chansen.
Ja, det tycker jag ska göra. Hörrni, vi är även denna vecka sponsrade av Boka Direkt, det enda stället som samlar nästan alla Sveriges salonger och mottagningar i en och samma app. Men jag ska också säga att det är online. Man väljer själv. På Boka Direkt kan man hur som helst boka och betala allt från massage, klippning, skäggtrimning, naprapat och mycket, mycket mer. Ni fattar vad det handlar om. Det är alltså över 15 000 olika salonger och mottagningar. Själv är jag ju mitt inne i en träningsperiod. Efter den då ska jag göra mig riktigt fin. Då ska det plockas bryn och fixas händer och fötter och fan och hans moster. Hörrni, den 29 maj då möts äntligen Degerfors och Malmö på Stora Valla i Degerfors. Och vi är tillbaka med ännu en tävling ihop med Boka Direkt i samband med den matchen. Håll i er nu! Du kan alltså tävla om biljetter till Degerfors Malmö söndag den 29 maj till dig och en vän. Men inte bara det, resa tur och retur och övernattning för två personer och presentkort på Boka Direkt värde 2 500 kronor. Men ni hör ju. Skaffa en ny frisyr, ta med en polare till Degen och kolla på lite härlig fotboll. Och var med och tävla på vår Instagram. Vi säger stort tack till Boka Direkt som är med och möjliggör Toto Balotto. Det stundar mors dag och jag vet hur alla tänker. Då ska barnen rita teckningar och så vidare. Men ni vill ju toppa detta. Kanske inte köpa trosor till era mammor, men till er partner. Och då är det ju perfekt då att Toto Balotto är sponsrade av Lacelab och att ni lyssnar på detta. Vad är detta? Jo, det är ett digitalt underklädesbolag som grundades 2018. Det är snygga och väldigt bekväma spetstrosor som kommer direkt hem i brevlådan. Passa på nu inför mors dag. Idén till Lace Laboratory kom egentligen till av den simpla anledningen att tjejerna aldrig var riktigt nöjda med troslådan. Varför ska man behöva rucka på kvalitet, design och pris för att kunna känna sig bekväm och välklädd? Det behöver man inte göra längre. För nu finns ju Lace Laboratory. Målet är att skapa de perfekta trosorna som passar de flesta situationer, tjejer och smaker. Och som kan köpas till ett rimligt pris. Med en stark, och det är viktigt, kvinnlig community i ryggen. Skäm nu bort din tjej med Lace Laboratories underkläder. Jag misstänker att alla ni tycker att just din respektive är världens bästa mamma och förtjänar att bli bortskämd med någonting som hon verkligen vill ha på mors dag. Snygga och bekväma trosor från Lace Laboratory. The perfect gift, hörni. När du handlar över 400 kronor så får du deras praktiska Lace-väska med på köpet. Det passar perfekt för alla prylar en förälder måste ha med sig till barnen som är på språng. Med koden TB så får man dessutom 20% på hela sajten. Koden är alltså TB. Och glöm inte bort att varje storlek stretchar upp till 150% från sin ursprungliga storlek. Så välj den storlek som hon brukar ha. Och det kommer garanterat bli rätt. Vi säger stort tack till Lace Laboratory. Som är med i Toto Balotto men som är så generösa som ger 20% till alla våra lyssnare. Toto Balotto är sponsrad av Frilans Finans. Det är Sveriges största egenanställningsföretag som gör det möjligt för människor att fakturera utan eget företag. Ni är med på vad jag menar här. Egenanställning innebär ju att du som privatperson utför ett uppdrag och sen så fakturerar uppdragsgivaren utan att ha F-skatt. Så man slipper allt mankemang med bokföring och moms och skatt och allt vad det är med det. Supersmidigt. Hur som helst, för några veckor sedan så pratade vi om dem på vår Instagram och så gjorde vi samma veva en liten undersökning bland er, alltså bland våra lyssnare. Och så ställde vi frågan om de var nyfikna på frilanslivet eller inte. Och majoriteten av er svarade ja. Och det är jäkligt kul att se att så många är nyfikna på frilanslivet. Och för mig som har varit frilansare länge så är det ju fullt förståeligt. Det är en lockande tanke att vara sin egen chef såklart. Och går du i tanken om att du vill pröva på att göra din egen grej, att vara kreativ och verkligen satsa på det, ja men då är det klart att du ska testa det här utan en massa krångel. Det är väldigt enkelt och det gäller faktiskt även dig som redan fakturerar på kontinuerlig basis. Exakt vad du jobbar med, exakt vad som är din grej, det spelar egentligen ingen roll. Du kan vara egenanställd som både IT-utvecklare, städare, skribent eller ja, vad vet jag, det kanske finns någon DJ som lyssnar på oss. Alla kan spara tid och göra något roligare än att sitta med en massa pappersarbete. Du är dessutom försäkrad via Frilansfinans och har tillgång till deras personliga rådgivning. Sånt är viktigt när du behöver extra hjälp. Det kallar jag i alla fall jag tryggt och enkelt. Gå in på frilansfinans.se. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Nej, men jag tycker att du är inne på någonting. Alltså, Juventus senaste kalenderår har ju liksom allsvenska liksom, det är allsvenska proportioner i hur snabbt det kan gå. Mm. Det är liksom
ena veckan det och andra veckan det.
Det är exakt. Det är AIK, ja. Helsingborg, det är de vibbarna, ja, på hur jävla snabbt en verklighet kan förändras. För att så här fort ska det inte gå för en koloss som Juventus i ett sånt trögflytande, föränderligt fotbollssamhälle som det italienska. Det ska inte gå det här. Men vad tror du då? Alltså, vad känner dina erfarenheter och känselspröt av? Blir det liksom part ways med Allegri? Vem skulle man kunna plocka? För att när du säger sådär, ja, det är väl klart att jag nickar med och tycker att det låter rimligt och det låter logiskt. Men jag kan inte se vilka 3, 4, 5 spelare som ska välja Juventus så att det gör en liksom scudetto-vinnande skillnad. Så att det gör så att Juventus kan börja blicka mot Champions League-finaler igen som man gjorde 2 gånger med Allegri.
Nej, men alltså, 15-17. Du nämner ju några detaljer från den här säsongen. Alltså, avskedet av Cristiano Ronaldo som är symboliskt.
Ja. Och kom ihåg hur många, och sen kan man tycka vad man vill om Cristiano Ronaldo, ja, men kom ihåg hur många som tyckte att det här är det fotbollsmässiga. Nej, men väldigt kloka beslut att göra.
Det har funnits skador såklart också, men det är ju det kompakta laget, det som ofta kännetecknar Juventus, det svårgenomträngliga. De som vinner med 1-0 borta mot Salernitana utan att ha spelat bra, det tycker jag gör, det ser jag inte. Man brukar prata om att Juventus är ett una squadra cattiva, alltså man är elakt. Du förstår ju precis vad jag menar med Giorgio Chiellini som symbolen för det elaka Juventus. Mm. Men det är ju på alla spelare, det är hela klubben. Och det här elaka Juventus, det har verkligen saknat den här säsongen. Och dessutom då, på tal om symbolik, okej, Cristiano Ronaldo lämnar. Giorgio Chiellini, han kommer inte finnas på den där planen när det börjar. Och de behöver ju hitta tillbaka till sin identitet. Alltså, vi vet ju det för han har sagt det, men allt kan väl hända med Gorilla. Men jag menar bara så här, det finns också spelmässigt utöver...
Är det inte King Kong?
Och gorilla. Han är en gorilla. Så det finns ju t-shirts.
Jo, men det är väl därför han kallas King Kong.
Vet inte om det var ett tafatt försök av Giorgio Chiellini själv att skapa ett klädmärke som heter Gorilla. Men jag har sett honom i gorilla t-shirts i alla fall. För övrigt så det fetaste just nu klädmärket från en fotbollsspelare, det är Ale Diamantis. Han spelar just nu nere i Melbourne i Australien. Som heter Poi Bo. Som betyder mer eller mindre, ja, sen skiter jag i vad som händer. Typ, det som händer, händer.
Sen, vem bryr sig?
Exakt, exakt.
Och du kan Toto-kopplingen. Inte från Poi Bo, utan Diamanti.
Med Erik Friberg.
Ja, visst.
Ja, han skulle ersätta nummer 10. Fantasista. Bakom anfallet, precis strax för, framför en nummer 8 och nummer 6 kanske. Där skulle han operera fritt så att säga och stå för poängen. Han hade det långa håret, han hade rörelsemönstret men inte riktigt poängen i sig.
Han hade gjort 6 mål på 6 avslut under hösten med Malmö.
Ja.
Så att folk började tro Bologna att det här, bara, wow. det här är en poängspelare.
Diamant lämnar, vi har hittat nåde. Honom. Vad var vi någonstans?
På Chiellini då.
Ja, på Chiellini. Men det finns också förutom då alltså det är kanske lite mer utzoomade som jag pratar om, det elaka och det man måste återfinna. Och det är ju jättesvårt vilka spelare ska stå för det och sådär. Men det är ju det usla mittfältet. Alltså ja. De har inte fått till det under de senare åren.
Nej.
Och ja, men det krävs verkligen någonting enormt. Och jag vet att de har ju tidigare varit liksom och rotat i Roma. Jag tror att den dörren är lite stängd. Alltså den typen av värvningar. Det är ju liksom ja, Atalanta, Fiorentina, där kan man väl värva inhemskt ifrån då.
Mm.
Så att det är en prekär situation i alla fall Juventus befinner sig i inför sommaren.
Nu när jag tänker på det så tycker jag också att man ska addera den där Derby d'Italia-vinsten för Inter borta mot Juventus i det här liksom, titelracet. Absolut. Under våren. För där och då, vid en Juventus-seger, så hade de ju blandat sig i det. Då hade ju de börjat tro att det här kan faktiskt gå.
Vägskäl.
Men att Inter då, alltså, kan addera ytterligare en tung skalp mot just Juventus det här senaste
sättet
halvåret.
Sättet man gör det på också, det är de som är elaka, de som blir tunga.
Jag vet inte om jag ser Juventus bara liksom resa sig upp. De har tagit en smäll för mycket. De har tagit en smäll för mycket. Och är det någon som jag verkligen tror har tagit en smäll för mycket nu så är det Max Allegri. Jag får inte riktigt ihop vart det där ska ta vägen nu.
Nej, vi får se helt enkelt. Det finns trots allt de som försvarar honom. Chiellini som nu lägger av, han ger sig genast in i sportchefssommaren, säger att nu jävlar måste vi värva i eftermatchen intervjun. Det här laget är inte tillräckligt bra, vi måste värva för att bli Juventus igen.
Vi konstaterar i alla fall att Inter är cupmästare och att Juventus alltså inte kommer lyfta en titel på en säsong för första gången på ett decennium.
Vet du vad symbolvärvningen skulle i och för sig kunna vara? Nu säger jag emot det jag precis sa.
Nej.
Det är ju Zaniolo.
Ja.
Jag skulle säga att det är odds favorit om jag skulle vara oddsättare på att Zaniolo spelar Juventus. Så visst, det går nog att göra värningar, för det är ju helt upp till spelaren också.
Ja, men vet du vad det, alltså, om jag får vara oddsättare,
ja,
säger att det är favorit på att det inte kommer flyga.
Absolut.
Jag tycker att Nicolò Zaniolo, han har inte hämtat sig från de där två knäskadorna på ett sätt som gör att jag känner att det är bara liksom ett halvår bort ifrån där han var. Jag ser inte det. Hur som helst så går det i alla fall Scudetto-racet vidare på söndag. Då kör vi dubbelmacka i Fotbollssöndag Europa. Det startar redan 17.30, en halvtimme innan avspark på San Siro, Milan mot Atalanta. Såg att över 200 000 milanister hade ansökt om biljett, men att det är ju lapp på lucka vid 75. Så att, det kommer vara ett jävla tryck där på San Siro.
Och det ska sägas också runt om i hela världen. Alltså, de har ju otroligt många hundra Milan Club runt om i världen. Jag hade några reportage om det. Det är alltså, de här segrarna under Berlusconi. Alltså, att Milan har varit kassa de senaste 10 åren post Berlusconi spelar ingen roll.
Nej.
Man har sånt jävla fester runt om i världen.
Ja.
Så ja, det är många miljoner som kommer sitta och hålla tummarna där.
Och det kan ju då alltså sluta med party, för om Milan slår Atalanta samtidigt som Inter senare då under söndagskvällen tappar poäng mot ett Serie A-kontraktsjagande Cagliari på Sardinien, så är det klart. Så det blir en jävla spännande söndagkväll. 17.30 öppnar vi Fotbollssöndag Europa som sagt på C-more. Missa inte det. Lite kort Premier League. Såg du KDB?
Jajamensan.
Fan, herregud, han springer och gömmer sig.
Ja, jo, nej, men nu passade det.
Och så ska folk liksom,
hörru, nu passade det.
Ja, men, och så ska folk köra invändningarna. Ja, ah, just det, mot mäktiga Wolves. Oh, fast det är väl nu var det Wolves de spelade mot när de spelade för titeln. Ja. De går för titeln.
Ja.
De kan inte liksom, de kan inte spela mot något annat lag.
Nej.
Nu är det här spelschemat som gäller. Alla spelare, det var fritt fram för alla att kliva fram och göra fyra mål.
Ja.
Men De Bruyne gjorde det.
Ja. Och det gjorde han ju faktiskt i semifinalen också.
Ja, alltså, verkligen. Och mot Atletico Madrid. Då är så här, vad fan? Nu tycker jag att vi liksom... När City lyfter den där Premier League-titeln, då hoppas jag att vi en gång för alla kan stänga snacket om att Kevin De Bruyne är någon jävla no-show-spelare.
Absolut.
Jag hoppas det.
Ja.
Men om vi bara ska prata det rent kvalitativa.
Mm.
Alltså, ser du honom på plan?
Ja.
Han är i sånt jävla toppslag nu alltså.
Mm.
Det är så trist bara för honom, tror jag. Att VM är ett halvår bort.
Ja, ja precis. Han hade ju mått jävligt bra av att VM är nu. Ja.
Och hade VM varit om en månad,
ja,
då hade jag spelat Belgien.
Ja. Vet du vad du och jag hade gjort då? Då hade vi suttit och gjort rublar. Det ska vi göra till hösten för övrigt. Och rublar, vad är det för någonting där? Jo, det är ett spel per land som vi brukar ha inför mästerskapen. Ett spel per helg, det har vi alltid borta hos Betsson. Och i helgen så har vi knåpat ihop följande. Det är FA Cup-final för Liverpool. Vi tror att de vinner under ordinarie tid. Får se hur Klopp tänker kring sina spelare. Fabinho bland annat där. Mycket snack om att han ska vila fram till Champions League-finalen och så vidare. Men det är en viktig titel och viktig för Klopp också. Vi tror starkt på Liverpool. Över 2,5 mål i Betis Granada. Vad är förutsättningarna? Jo, Granada jobbar nytt kontrakt. Betis jobbar i Europa. Och ni vet hur det brukar bli då. Jo, det blir chansrikt och förhoppningsvis målrikt. Och sen så den här matchen mellan Milan och Atalanta. Med Atalanta som är Europajagande och Milan som är titeljagande. Med alla de här 200 000 som Gusten pratade om, Milanisti och trycket och allting. På mäktiga San Siro, ni vet ju, det kommer bli ett jävla drag där. Och helt säkert känner jag att det kommer bli över 2,5 mål. Ni hittar trippen under godbitar. Boostade odds, man kan klicka på den på våra sociala medier. Man måste vara 18 år, om man har problem med spel så är det stödlinjen.se som gäller. 6 gånger pengarna får man på den här trippen. Så den ligger uppe, det är bara att gå in och rygga.
Kort bara tillbaka till Molineux. Och Wolves City här. För att det var någonting med KDB:s insats i onsdags som trollband mig. Alltså, han är så kraftfull men så jävla fjäderlätt på fötterna.
Jag menar. Ja.
Alltså det är
så som, hanterar de små ytorna och de stora ytorna.
Ja, när han trycker av så är det verkligen liksom så här, då är han så jävla mycket kraftfullare än alla andra. Men han har ballett dansös lätta fötter. Mm. Det går så snabbt och det är så mjukt och det är så lent och han kan skjuta i steget och alltså, några av skotten han trycker iväg är just, det är projektiler.
Mm.
Men ändå så är det liksom, det är mjuka bollträffar. Det är total kontroll i det han gör och han kan liksom, han vet vart foten är i förhållande till bollen, han vet vart bollen är i förhållande till stödjefoten, han vet vart han är i förhållande till målet, till straffområdeslinjen, till försvarare, till målvakter. Så som han bara liksom, jag vet inte, han bara förlänger sig själv i de där skotten. Alltså jag tyckte det var häftigt att se KDB i onsdags. Jag blev glad.
Mm.
Upprymd.
Det känns också som att du blir upprymd och få prata om honom i Toto Balotto också. Det är fint, lilla bromansen där mellan er.
Så, jo. Sen så är det ju lite trist att det känns...
Jag känner ingenting med KDB.
Nej, okej. Okay. Nej, det
alltså, så ser ju den här. Så kan man väl se.
Du ser ju en bra spelare. Du ser ju en världsklassspelare.
Det är världsklass, men känner noll.
Ja, nej, men det är väl okej. Det behöver du inte göra. Vi kan väl i alla fall konstatera, det var det jag skulle landa i då, att det enda som är lite trist är att den här Liverpool mot Manchester City hela vägen in, efter Dogar. Poängtappet mot Spurs, så känns det, så hur ska City
Spurs däremot?
Hur ska City bränna här? Oh, herregud. Ja, men verkligen. Vilken slakt det går. det går väl att, som Arteta gjorde, ropa väldigt många tveksamheter kring den där straffen. If I speak, I'm in trouble. Han sa väl något i stil
med... 6 månaders avstängning, om han säger det han tänker.
Vi pratar ett halvår.
De orden vill jag höra. Please, Arteta, sätt dig där. Välkommen till Toto, Arteta.
Vi pratar ett halvår på botbänken om jag säger det jag vill säga om domaren här. Men att Conte då inte kan hålla sig...
Har vi könsord? Vi har dödshot.
Alltså familje...
Ja, familjen åker dit, ja. Mamma, pappa och barn. Mm. Syrran såklart också.
Det kan man
alltså
tänka
på sidan sätt.
Ja, exakt.
Mm, det var ju syrran, va?
Ja. Nej, men jag vet inte vad han har mer. Men,
nej, men det räcker väl ganska långt. Mordhot och familjesmädelser och sen så random svordomar.
Jag tror nog ändå att du måste... på ganska konkreta mordhot för att lösa ett halvår.
Men tror han har i sig ändå.
Jo, men du kan ju smäda någons familj hur hårt som helst. Mm. Det kan inte motivera ett halvår.
Ja, 2-3 månader kanske.
Jo, men ska du upp på 6 månader, då måste du liksom, då måste vara ett regelrätt mordhot.
Om man fingrar upp lilla fickkniven samtidigt och drar mot egen strupe, vad tror vi har då? En finger på 2 års avstängning, eller?
Det hade varit jävligt starkt ifall Arteta kör post-PK med en butterfly i högerhanden. Om jag säger det jag tänker. Då pratar vi ett halvårs avstängning.
Det har varit uppfriskande. Ja.
Eller bara, för att visst är det, alltså en butterfly är ju en sån du liksom vispar landar upp.
Ja, vispar. Men som en stilett. På nere på,
en stilett har ju lilla, liksom...
du trycker bara på en knapp så rätt om.
Den känns också spansk.
Stiletten var ju mycket svårare att få tag på. Alltså, butterflyen, det hade man ju 3-4 stycken under tonåren. Men stiletten gick fan knappt att köpa. Alltså. Det var ju en polare från Tumba, han hade ju en stilett. Alltså. Ja. Såg man ju upp till.
Såg man upp till. Ja, nej, men det hade varit jävligt mäktigt ifall Arteta igår hade kört stiletten.
Toto Balotto är sponsrade av Finnair. Och om ni frågar oss, det absolut bästa som har kommit ur Somi är just Finnair. Nu under våren har de introducerat sin nya ultrafräscha kabin för långdistansflighter och sin nya bekväma resklass, Premium Economy. Den nya kabinen finns tillgänglig via Business Class och Premium Economy, och det från den 11 maj på rutten mellan Arlanda och JFK i New York. Och det kanske är några som har fingrat på den resan. Många som vill göra resan till The Big Apple, och nu är det sannoliken dags. Jag kommer till vår rabattkod. Jag ska bara berätta lite kort om den här nya kabinen. Det finns wifi ombord, trådlös laddning, jajamensan, USB-uttag, check, anpassade förvaringsutrymmen för laptop, check, sprillans, spoilers, uppdaterat in-flight entertainment system, check, 18 och 13 tums skärmar, check. Men hur sugen blir man inte bara på att sätta sig på det där flyget bort till New York och bara pumpa wifi och spana in filmutbudet som finns på Finnairs plan. Rabattkoden vill jag komma till. Ja, nu får man med koden TOTOFINNAIR 400 kronor rabatt på varje ekonomibiljett och hela 1500 kronor rabatt på businessbiljetterna. Koden gäller mellan den 4 maj och den 18 maj, så det gäller att passa på. Ni som har fingrat på den här resan, drömresan till New York som ni har tänkt på, nu är det sannoliken dags. Res med Finnair. Det är bara att möta den tidiga sommaren i The Big Apple. Vi säger stort tack till Finnair som är med och sponsrar Toto Balotto.
Terve, terve! Vi är sponsrade av våra goda vänner på K-Rauta. Nu är det våryra, hörni, och för några veckor sedan så pratade vi om att fräscha upp altanen. Och nu är det ju hög tid att börja njuta av den, tänker jag. Man ska inreda den och se till så att det blir så där mysigt som man vill ha det. Framåt midsommar och den här härliga tiden som stundar. Och som vanligt så har K-Rauta allt ni behöver för att skapa den bästa uteplatsen. Och nu dessutom grymma kampanjpriser. Det är 20% på en massa utvalda möbler och prylar till din altan. Och så kan ni bara gå ut och njuta sen. Glöm inte heller, det är ett litet tips från coachen här, va? Infravärmen. Man tänker ofta att nu är det sommar och sol och sådär. Men det är skönt att sätta på den där infravärmen när det är 12-15 grader på kvällarna. Så man kan sitta länge och skåla och prata. Bli också medlem i K-Rautas kundklubb för att ta del av alla deras erbjudanden. Och så gör ni er redo för en fantastisk senvår och en fantastisk sommar. Kitos K-Rauta!
Men jag håller med dig. Fan vad bra Spurs var. Kane, Son, de fortsätter ju bara. Det är ju liksom det är smått löjligt, deras jävla partnerskap. Ja. Men visst,
lilla Kolosevski på det på andra kanten som är med och får leka.
Absolut.
Gör det bra.
Men det var ju inte den enda duon som var ute och dansade igår.
Nej.
Bibben. Ja. Ångade på 6-0 mot Getafe, såg att Benzema passerade Raul. Lämnade Raul bakom sig i Real Madrid-historien vad gäller bästa målskyttar. Han är delad tvåa här nu med Di Stefano, måste det väl vara.
Mm.
Och sen så är det såklart lite kanske för långt upp till Ronaldo som ligger där på 450 plus någonting. Benzema nu med 323. Otroligt. 324. Men det känns också precis på samma sätt som att fan vad kul ändå att Ivan Perisic får avgöra Coppa Italia-finalen och sätta sitt sigill på den titeln. Mm. Så tycker jag också att det nu älskade jag Raul.
Ja.
Alltså Raul var verkligen han var Real Madrid.
Raul kände ingenting när jag noll.
Okay.
Jag förstår att folk uppskattar honom. Jag, noll.
Har du någonsin känt någonting?
Blek spanjor, jag är inte mycket för. Alltså.
Jag är inte så blek.
Jo. För. Lite för mycket Morata. Liksom. Det hela
Morata kan jag köpa att man inte liksom hyser några. Ja. Det inte ger några utslag. Men Raul, jag vet inte. Så det har ju ändå någonting att Raul då liksom förpassas neråt i historien. Men samtidigt också jävligt rättvist för Karim Benzema post Cristiano Ronaldos era i Real Madrid, att han får också klättra på de här listorna och verkligen ytterligare rista in sitt namn i den där otroliga klubbens otroliga historia.
Vinner ligan med förmodade 12 poäng. Han har gjort 27 mål, 12 ass. Han har varit så bra som han har varit avgörande i Champions League och burit hela det här laget.
Mm.
Det är en monstruös säsong som han gör.
Nej, men nu måste han väl vara uppe på 45 på 45. Och då pratar vi alltså bara mål, alla tävlingar. Mm. Och då har jag inte ens liksom adderat ihop de olika assisterna, målgivande passningarna.
12 i ligan.
Det är jävligt imponerande att se Karim Benzema och hans Real Madrid. Men partnerskapet också med Vinicius Junior som hängde på sig lilla hatten igår fortsätter ju imponera. Dock, vet du fan om det ens... Alltså, går det att hävda att Vinicius Benzema är bättre än Kane Son?
Mm.
Det går.
Ja, definitivt.
Är det så?
Ja, jag tycker det.
Du tycker det?
Ja, där känner jag mycket. Uff. Oj, oj, oj.
Jag tycker ju att...
Jag är rent av kåt när jag säger alltså, de två.
Men Kane Son då? Alltså. Ingenting?
Lite ändå alltså. Det finns någonting där med Son tror jag framförallt. Och
det är väl just det.
Så att Kane får mycket skit också. Så här, det gör att jag får lite känslor också.
Ja, det är väl just det att alltså, Son... Alltså, de gör otrolig säsong.
Men de gör absolut, men de gör i Spurs liksom. Det är lite av ett lite pisslag så där. Har ingenting med några titlar att göra.
Nej, men jag menar att trycka på sig.
Det är lite som att jag skulle sitta och uppa liksom Osvald och Jörgensen som en duo så. Det är lite samma sak.
Nu kan det ju bli lite då paradoxalt i och med att jag sa att ja, men KDB kan ju inte göra så mycket mot att man möter Wolves när man möter Wolves. Man går för titeln och det är Wolverhampton på bortaplan, då är det som gäller. Det är fritt fram för alla att kliva fram. Så att med det sagt så blir det väl lite fel om jag då ska dissa att Vinicius Junior gör hattrick mot Getafe när det är avgjort i liksom ligaspelet.
Ja.
Men det är ju också alltså, att köra det han gör i Spurs i Premier League.
Jag raljerar ju, det fattar ju alla som lyssnar också. Med
Getafe.
Ja. Bara, alltså nu blir jag nedstämd. Det är tråkigt när det är fredag och vi ska lämna i dur här. Ja, det också, men nu blir jag nedstämd. Det blir man ju ofta efter man har varit kåt.
Vad känner du kring att...
Nej, men vet du varför jag blev nedstämd?
Nej.
Nej, men jag kommer tänka på Fiorentina duo, alltså det som skulle bli liksom duon som lyfter Fiorentina från att så här, ta sig till Champions League, vinna den moraliska Champions League-bucklan och allt det där, till att liksom verkligen förtjäna att vara där och vara där.
Ja.
Det var ju det som skulle bli drömduon Beppe Rossi och Mario Gomez.
Mario Gomez.
Det gick ju knän och fotleder och fan och hans moster och sen så var det över.
Det var så jävla mycket folk på Franken när han välkomnades.
25 000.
Kände, nu...
Ja, Messias. Ja, men
nu kommer Fiorentina aldrig mer titta
kapitel,
bakåt.
Eller som kanske till och med en hel bok om liksom, den tiden i Fiorentina. Ja. Man hade feeling.
Blir du deppig av att Leeds på riktigt håller på att sumpa det här nu. Och,
ja, men så här, på ett sätt kanske lite deppig, men på ett sätt lite glad också. Och så tänker jag på Ponne som kommer hit och gör ett gästavsnitt snart. Att många var ju på honom så här, ha, nu gick Leeds upp och du är kvar och harvar med Brentford i Championship. Exakt. Ska han någonsin komma upp? Om de skulle åka ur så tänker jag att det vore lite så där, alla fick fel. Ponne har varit fantastisk under hela den här säsongen.
Ja, och, i ett Brentford som med marginal seglar in.
Mycket tack vare honom också, mitten av tabellen. Säga, han har varit en general i den backlinjen. Vilket på något sätt kanske skulle kunna göra mig lite glad. Samtidigt så älskar jag ju Peacock. The old Peacock. Fullständigt älskar det. Och älskar stämningen. Gillade Leeds. Så nej. Jag är mest nedstämd när jag tänker på att de eventuellt skulle kunna åka ur.
Jag fattar. Ja, jag måste känna att det är liksom, de hade ju löst det. Alltså det är också lite allsvenskan över det här. Det är lite allsvenskan över Leeds-säsonget. Vi klarar oss. Sen så bara liksom, ja, men, ta inte en poäng. Tappar Nej. All fart. Samtidigt som det grindas en trea från Burnley där och det svettas in en trea från Everton här. Helt plötsligt börjar man säga, vad fan?
Ja.
Det var ju som med Fiorentina.
Ja.
Man trodde vad vi har det.
Ja.
Men vad fan, ska de nu...
Det var ju klart.
Det var ju liksom 9 poäng ner. Nu, nej. Det kommer inte gå.
Nej, men så Everton löser väl det. Sen, jag får ju se då, Burnley kanske... Ja, det, ja. Ska jag säga vad jag tycker så är liksom, ja, men Watford och Norwich redan ute, så jag ska skicka ner piss Burnley också.
Ja, det är dags. Hörrni, det är en fullmatad fotbollshelg framför oss igen. Vi har lyft en hel del matcher som kanske sticker ut lite extra då. Scudetto-striden i Serie A, Stockholmsderbyt, AIK-Bayern. Det är FA Cup-final, Chelsea-Liverpool. Fan vad mycket godis det
Spelat
finns.
Spelat den på Wembley.
Det är klart.
Ja, men såklart. Jag bara tänkte, man bygger ju alltid om någonting. Och så är det damernas mästerskap i sommar. Ska jag gå för, man vet aldrig.
På tal bara kort om Wembley.
Vet du vem som gjorde liksom första hattricket på Wembley?
Den nya Wembley?
Ja.
Ja.
För alltid. De ristade in hans namn och grejer. Det var liksom nästan en staty liksom inne i Wembley. För det var första matchen som spelades.
Fan.
Det var, jag kan säga så här, det var Englands U21-landslag och Italiens U21-landslag som spelade premiärmatchen.
Just det. Kan det ha varit Belotti?
Nej, det var tidigare. Det
var tidigare.
Mm.
Ja, såklart. Ja, men, I say.
Gianpaolo Pazzini.
Ah, just det. Jag har hört det där i någon jävla...
Fingrarna mot ögonen, du vet. Två fingrar.
Annars har man ju, man vet vem som gjorde det sista målet på Råsunda.
Det var ju Cavani.
Det var Edinson Cavani.
Uh-huh.
Det första målet på Emirates. Arsenals... Olof Mellberg.
Ja.
Var ofin nog att knoppa in och jävla hörna i Aston Villa.
Fint.
Sen är jag nog fan dålig på det där. Första målet på någon arena. Jo, herregud. Första målet på Friends. Slagge.
Slagge.
4 mål just mot England.
Ja, exakt.
Det var en premiärinsats.
Ja, sannoliken.
Så att det är väl liksom det är väl det är absolut första exemplet.
Jag var på den matchen och upplevde att det inte var så snyggt live.
Det sista målet.
Ja.
Det är det sjukaste jag upplevt. Perfekt vinkel satt jag också.
Ja, men jag tyckte att det var så snyggt.
Det jag skulle säga i alla fall kring Wembley var då i måndags när man skulle försöka liksom varva ner efter halalslakten på Artemi Franki, tänka på något annat, så spolade jag tillbaka i Viaplays sändning av kvalsemin League One, Sheffield Wednesday mot Sunderland.
Det gick där
på Hillsborough.
Ja. Alltså. Aldrig någon glädje.
Nej, men det är så jävla mäktigt. Alltså, man kan säga mycket om engelsk fotboll, om Premier League.
Alltså vadå, det är väl det finaste?
Ja, men det är det här jag ska komma till. Ja. Alltså, det finns så många stora jävla lag i det där 100%iga fotbollslandet England som är så jävla mäktiga. Och att se då en tredje divisionsmatch mellan liksom dassiga Sheffield Wednesday och sorgliga Sunderland, och det är liksom det var oxtokigt på läktarna. Oxtokigt, I say. Och det var riktigt lågkvalitativ fotboll. Men det var bara liksom upp med hjärtat på bordet. Nu ska vi efter en evighetslång säsong antingen kvittera ut en biljett till Wembley eller så är det bara liksom slut nu. Nej, det var fina 15-20 minuter att liksom se avslutningen av matchen. Sunderland löste det ju, så att nu blir det en ny chans då för The Black Cats. Ta sig tillbaka till Championship. Sunderland till I die, tjejen, känner jag.
Du, hur tror du folket i Karlstad mår idag?
Det är körigt.
Men värt det. Eller så kör man bara
men
på.
Värt det.
Det behöver intas en del vätska idag, eller hur?
Så är det.
Och då är det ju
många
bra.
Många uttorkade själar där.
Ja, det är många uttorkade själar. Stort grattis Färjestad, min SM-guldvinnare sedan augusti. Man har också skrivit nya hockeyoraklet. Ja. Ja. Stort grattis i alla fall. Och idag då, när ni är lite törstiga, då rekommenderar jag att ni ska dricka en sommarpepsi. Dagen i ära kanske man ska säga, så är Pepsi-gänget på plats i Karlstad och delar ut gratis Pepsi Max. De har släppt en ny burk som är supersnygg. Den är liksom mattsvart och det finns som sleek can och vanlig 33 centiliters burk såklart också. Men de åker runt i Karlstad på gator och torg och delar ut Pepsi Max. Så passa på att ta en kyld god Pepsi Max. Men ni vet ju vad det är som gäller denna årstid. Det är is, det är citron. Det är Pepsi Max.
Ska du inte bara kort på uppstöd så här slänga ut en hockey-VM-vinnare?
Finland.
Som du bara jobbar hela vägen.
Nej, men Finland. Nej,
det blir Finland.
Nej, alltså, det här är klart. Hockey-Toto ska ut i Tammerfors.
Underbart. Ja. Hörrni, tack för att ni har lyssnat på Toto Balotto. Vi går in med studs i dojan till den här helgen och så hörs vi igen på måndag. När ytterligare kapitel den här fotbollssäsongen har skrivits.
Blir det Patsa? Blir det Amala?
Nej.
Nej. Så, nej. Jag får aldrig igenom någonting.
Ja, men kör då.
Kom igen, det är snudd i fredag. Det är härligt. Bara rätt ut hörni i solen.
Ta hand om varandra. Ciao tutti.
Amala. Passa inte Amala.